Lotta Bromé på Mix Megapol. Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss och till en ny vecka i måndagsmixen. Caroline av Ucklas med funderingar om att bli galen och Trump med clownnäsa. Kvartsamtalet är en podd som jag rekommenderar med bland
du
andra då,
Gry Forssell.
Och idag så är det också Alfred Nobels födelsedag. Men hade du koll på att han levde ett lyxliv i Paris? Detta och mer tar vi upp idag. Redo Jeff?
Jajamän.
Janne?
Då, snälla.
Ja, då kör vi det. Caroline av Ugglas, jag börjar så här. Clownnäsan, är den på eller av idag?
Ja, men jag tycker att inte man ska sitta med clownnäsa i radio. Fast å andra sidan, hade jag varit på dåligt humör så hade jag varit tvungen att ha den på. Den är av! Och jag är glad ändå, höll jag på att säga.
Visst har du en clownnäsa tatuerad någonstans på kroppen?
Ja, men jag har den på handleden här. Där för att det är viktigt den, ja, att ha den snabbt till hands.
Kanin eller uggla?
Oj, kanin! Hur vet du det?
Jag har hört talas om att du har någon slags kanintourette, och där har vi en.
Jag har en kanin på armen också, så den är nära.
Den börjar bli full nu, armen här.
Gud, hela min familj är helt kaninifierade.
Vad betyder det att ha kanintourette?
Kanin. Min dotter har miau, och jag har kanin. Och det värsta är att min man har kanin. Och sen, nu har alla i mitt stall kanin, så alla går omkring och säger kanin. Man blir så lycklig. Kan du prova?
Kanin!
Hur känns det?
Kanin. Det känns
yes,
bra.
Ja, men visst gör det.
Ja. Gå eller snubbla?
Alltså, den är djupare.
Jag vet.
Den är svårare, måste jag säga. För att det är klart att jag vill gå, men sen är frågan vad jag gör mest. Jag säger pass.
Ja, du har ju här Gorman-tatueringen, det har vi ju pratat om.
Jag vet.
Man snubblar.
Man gör ju det hela tiden.
Men?
Man reser sig.
Alltid faktiskt.
Hela tiden.
Kanin! Mera mörk choklad eller mera pengar?
Säger du till en som har gått ner från en och en halv kaka om dagen till en halv kaka?
Bra jobbat!
Alltså har jag mer pengar, för mörk choklad är dyrt.
Ja, kanin på den.
Kanin på den.
Du har ju sagt att du alltid är glad. Frågan är, hur håller du humöret på topp?
Men det har jag väl inte sagt.
Jo då.
Har jag för många år sedan någonstans...
Djupt långt där borta.
Jag tror absolut att jag är glad tillräckligt ofta för att känna att jag har en baksida, och den är kanin.
Alltså, kanin är bra. Jag tror jag ska köra lite med kanin. Men jag då, som känner liksom att nu bor vi in i den här mörka tiden och jag tycker det är jobbigt. Vad ska jag göra?
Jag tycker det är skitjobbigt också, så det är väl säkert därför jag har kanintourette. Så jag hoppas att hela Sverige kommer gå omkring efter det här nu och säga kanin.
Kanin.
Mm.
Det är Caroline av Ugglas. Kanin av Ugglas.
Av kanin.
Caroline av kanin som är dagens gäst.
Nej, men det är skitjobbigt med det här mörkret. Jag måste säga att vi svenskar är ju tappra. Så.
Tåliga på något
vis. Att vi stannar kvar.
Varför gör vi det?
Jag vet inte.
Inte jag heller, men här är vi.
Ja.
Du har ju ofta pratat om den här Herr Gorman-tatueringen, men tydligen är din viktigaste tatuering clownnäsan runt handleden.
Jo, men det är det ju, eftersom jag på riktigt tittar på den just när jag får lite så här panik och ångest och känner att nej, men det här kommer inte jag klara av. Ja, men man ska på jobbet, man ska framför 1000 pers och se trevlig och vara trevlig och underhålla på något sätt. Och då är det jäkla bra att veta att jag kan ju det här.
Men visst är det så också att du målar in de här clownnäsarna i konsten?
Ja, men det gör jag, och det har blivit så. Och det är inte så där att man vaknar en dag och nu ska jag måla clownnäsor, utan jag tror faktiskt att det började med att jag målade paprikor. Och det var inte så att jag vaknade och tänkte nu ska jag måla paprikor, utan jag målade paprikor. Jag förstod kanske inte riktigt varför, men sen helt plötsligt blev paprikan en clownnäsa. Och sen fick jag en clownnäsa tatuerad, och sen började jag... Eller jag alltid fascineras om att vara och att icke vara. Och vet du inte att du har en clownnäsa, kan du heller inte ta den av sig. Ja, men just det där att kunna vara sig själv.
Mm. Vad målar du senast?
Fönster.
Aha.
Alltså inte målade fönster, jag målade fönster på en tavla.
Ja, det gjorde
du. Och nu ser jag bara fönster. Jag målade gatuplattor, jag målade en soptunna. Alltså jag målar en bild med en värld.
Du har ju pratat om en rädsla att bli galen.
Ja, för att jag... vet att för att kunna skapa så måste man kunna känna. Och kan man känna, så har man ju tillgång till alla färger även i själslivet. Alltså de flesta skapande människor, det handlar inte bara om konst, det handlar om musik och dans och poesi och litteratur, har tillgång till sina känslor för att kunna skapa. Och det är inte så jävla kul att ha, men det är nödvändigt. Men det är inte kul när man är deppig, men det är kul när det är kul. Idag är det kul. Kanin!
Kanin. Mm. Men med galen blir du väl inte?
Nej, men jag har inte blivit galen än. Så jag måste ju hela tiden säga det till mig själv. Men jag får ju något som kallas för panikångest. Då och då. Jag är inte sån som sitter och skriker eller går och lägger mig. Jag gör mina sysslor och jag har min jävla näsa. Och folk ser inte att jag har panik. Men vilket jäkla liv, nervös här inne kan det vara.
Nervös?
Ja, men jag börjar ju märka att... Jag menar, jag är ju 52 och fortfarande inte tappat det helt. Alltså vissa tycker att jag är galen, men då är det du som är galen. Nej, men du förstår vad jag menar.
Jag fattar vad du menar.
Alltså de som är galna, de går ju inte omkring och tänker, jag håller på att bli galen.
Nej.
Det är de farligaste människorna, de som är galna på riktigt. Som till exempel Trump. Oj, politik. Oj, oj, oj. Nej, men du fattar.
Vi kan nästan inte gå in på honom, för då blir vi sittande.
Ja,
kan
men
jag
vet.
Det där är min stora fritidsintresse. Det där.
Ja, vet du. Och då kommer man vi galen. Prata i timmar nu efter det här. För att vi hemma följer den här såpan. Och det är ju USA. Oj. Wow. What's happening?
Carolina Vuggla som är dagens gäst. Hon har precis släppt en ny låt som heter Fader vår. Och vad handlar den om då?
Sanning, kan man säga. Finns det någon sanning längre? Och vet du vad Trump sa? Om man ljuger tillräckligt många gånger så blir det en sanning. Och det jävliga är att det är så. Och det är lite det den här låten handlar om hur vi ser hela världen genom filter. Och man hör röster genom filter. Och då undrar man, när vi gör så här mot oss själva och förskjuter sanningen som egentligen inte är en sanning, då blir det väldigt svårt att uppnå någonting till slut. Nu är jag så där klimateriekärring, tantig och allt var bättre förr igen.
Pratar vi Fader vår nu?
Vi pratar Fader vår.
Ja, för det är nya låten.
Ja, precis. Ja. Fader vår som är i himmelen, har du tröttnat på att höra falsk sången? Det har inte vi, tycker det låter som det ska.
Och det är både halleluja och fan i den här låten. Vad handlar den om då?
Det är mycket just halleluja och fan. Vad härligt att du sammanfattar det så, för det är ju precis så det är. Vi letar efter en sanning. Vad är sanningen idag? Och att vi förskönar genom filter. Och vad är det då vi försöker uppnå? Och till slut kan vi inte ens uppnå det vi tror är sant. Och så skämtar vi om det här och så säger vi bara, fan vad vi är bra, halleluja!
Du har ju nyligen startat upp kören igen här. Har country-trenden letat sig in även där?
Ja, men det är klart att vi har Texas Hold'em liksom, med Beyoncé.
Bra i låt. Köret.
Ja, men det är så jäkla kul, bra låt.
Vad längtar du mest efter nu då? Ut och spela solo eller sjunga med kören?
Alltså jag ska sjunga med kören ikväll, för det gör vi en gång i veckan. Och sen just att vi giggar med konsert. Vi har en skola i Rwanda där alla pengarna när vi tjänar med kören går. Så att vi har haft musikskola i Rwanda som jag har drivit i 5 år. Och det måste jag säga känns bra. Och delad glädje är större glädje. Och kören, vi är ju liksom 800 personer än att jag står där själv på scen. Fick du ett långt svar på en kort fråga?
Nej, det var bra så.
Bra, kanin.
Kanin på den. Stort tack för att du kom till Mix Megapol, Carolina Vuggla.
Tack snälla!
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, det var ju roliga nyheter i morse. Jag hörde att Gry Forssell och NyhetsJonas än en gång ska vara med och försöka ta hem segern i På spåret. Så därför säger jag hallå Gry.
Hej Lotta.
Ja, jag hörde i podden här, Kvartssamtalet, att du är lite skraj för Ebba von Sydow. Varför då?
Nej, jag är inte rädd för mig. Jättesnäll ju. Men jag har ju tävlat mot henne i Alla mot alla. Och hon är så otroligt, otroligt tävlingsinriktad. Hon blir också så fokuserad, du vet. Hon går in för det väldigt hårt.
Ja, men hur funkar du i tävlingssammanhang då?
Alltså jag gillar också att tävla. Jag tycker det är jättekul att tävla. Jag tycker det är jätte jättekul att vinna, men jag blir inte så upprörd om jag förlorar. Lusten att vinna är inte lika stark som skräcken av att göra bort sig. Vi får ju så fruktansvärt duktig och hårt motstånd bara.
Ja, jag tänkte på det, för att förra säsongen så var ni med i vad ni kallade då för dödens grupp. Hur är gruppen i år, ja, tycker du? Det är Hector och Peter Appelgren, Ebba von Sydow, Anders Tegnell, Hanna Dorsin och Emma Molin, och så är det ni två då.
Jag ska inte säga att det är livets grupp i år heller.
Nej.
Det är ingen promenad i parken.
Ja, det är ju så att det kan vara jobbigt att sitta där, för att när man sitter hemma och tittar på i soffan, då tycker man ju att alla frågor är lätta, och även resorna tar man ju på 10 poäng, men sen när du väl sitter där så är det på ett helt annat sätt.
Jag och Jonas träffades här, vi har träffats någon gång, det var ett tag sedan jag spelat På spåret-spelet. Det är gamla ledtrådar från gamla avsnitt, tror jag, och när man får läsa dem, då är det mycket lättare när man, du vet, man läser dem för en, och det är bakgrundsmusik och det är tv-ljus och allt det här, så att det är jätteskillnad. Men det är jättekul. Kul att du lyssnar på podden.
Jajamän, Kvartssamtalet, er dagliga podd som ni gör efter Gry Forssell med vänner på morgonen. För den som inte har hört podden, berätta om den.
Ja, men alltså, vi sänder ju mellan 6 och 10 varje morgon, som du vet. Och sen så är vi 10 när vi är klara. Man sitter och lite så här, så man knäpper upp översta knappen på byxan efter en middag.
Yep.
Man lutar sig tillbaka och så här, pratar om morgonen som har gått, om det är någonting som hänger kvar eller något vi så här, jag ville prata om fast vi inte tyckte det passade i radioprogrammet. Så då kan vi ta sånt i en podd. En podd känns mer privat, och där, då tycker vi att där kan vi vara lite mer frispråkiga kanske. Och ska vi under bältet, då är det kanske där, och vi pratar om allt möjligt i podden. Men sen så är den bara en kvart i och med att den är varje dag.
Och självklart så hittar man det på poplay.se.
Ja, och alla plattformar där man lyssnar på poddar. Så bara söka upp Kvartssamtal, det är... Det är vi så glada för.
Ja, jag säger stort tack då, Gry, och hälsa till Jonas. Ha det bra.
Ja, ha det bra.
Vi ses.
Hej, hej. Hej.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Och lyssnade ni i morse, då vet ni att ytterligare en artist är avslöjad till Nallekonserten. Mix Megapols Nallekonsert som hålls till förmån för Barncancerfonden. Linnea Henriksson är det senaste tillskottet. Det måste kännas bra, Linnea.
Ja, det känns fantastiskt fint. Det var bara ett självklart ja. Det var som att jag var redo innan jag ens fick frågan. På något sätt kan jag börja känna att det är det enda sättet att också lyfta saker som är tungt. Att man går samman och gör någonting lite bättre.
Min pappa avled ju i cancer. Jag vet inte vad du har för erfarenheter.
Jo, ja, precis som du, eller nästan precis som alla, tror jag, har någon närstående som har gått bort i det eller som har kämpat med det. Och jag har det både i familjen och i nära vänner och sådär. Och det är också nu, det handlar ju om barncancer i just detta sammanhanget. Och det är ju min värsta mardröm att något ska hända mitt barn eller andra barn i min närhet. Alltså det är bara otroligt tungt. Så därför känns det så fint att försöka göra en fin stund. Och det är så bara fint. Hela initiativet är så fint.
Barn och cancer hör inte ihop.
Nej, verkligen så.
Så det kommer betyda då att du kommer stå på scen med en jäkla massa nallar, tror du?
Ja, helt underbart. Och dessa nallarna ska ju sen vidare ut. Nej, jag älskar det.
Och publiken kommer också vara då både de som är drabbade av cancer, men också de som har varit med och bidragit då i den här insamlingen.
Mm.
Vi är på väg mot rekord faktiskt i år.
Åh, herregud, redan?
Mm. Så wow. Det är skönt.
Ja, men då vill man önska mig bara hoppa på det här. Det är ju kul att få slå rekord tillsammans.
Det är väl egentligen bara att be människor skänka pengar.
Verkligen, då kan man väl sätta en nalle på scenen.
Det tycker jag definitivt.
Ja, 100 kronor.
100 kronor, och vilket nummer ska man använda sig av?
Man använder 90 20 99 1.
Gör som Linnea Henriksson säger, hon kommer också stå på scenen då så småningom.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Det jag vet om Alfred Nobel, det är att han skapade dynamiten och att han instiftade Nobelpriset. Men att han var en riktig lyxlirare, det hade jag faktiskt inte en aning om. Men det har du koll på, Helena Höjenberg, frilansjournalist. Varmt välkommen.
Tack Lotta för att jag får vara här.
Stämmer det att han köpte sitt första egna hem i Paris?
Ja, det gör det. Han hade ju hållit på att utveckla sin dynamit. Det hade varit jättetrögt och jobbigt. Det hade varit den ena smällen efter den andra. En stor smäll i Stockholm när hans egen lillebror flög i luften. Och människor hade dött, och det hade varit väldigt, väldigt, väldigt svårt för honom att lansera den här dynamiten. Men när han kommer till Paris, då går proppen ur ketchupflaskan, och sen så strömmar pengarna in i ett stadigt flöde, och det kommer att fortsätta göra. Så när han kommer dit, då är han en mycket förmögen man, och han är fantastisk, för han genast uppför han sig som en sån också.
Jag tror att du var på väg att säga att det var speciellt att vara just idag.
Ja, det förstår. Idag är det hans födelsedag. Alla pratar ju om hans dödsdag den 10 december då man delar ut Nobelpriset, men idag är det hans födelsedag. Han föddes för 191 år sedan i Stockholm.
Och sen hamnar han då i Paris med en massa pengar. Vad gör han för lyxiga grejer där, tror du?
Han börjar med att köpa ett fantastiskt hus, ett eget litet stadspalats i tre våningar. Och han anlitade stans absolut hippaste inredare som tog hand om det här. Men jag skulle säga att Alfred Nobel var väldigt intresserad av inredning. Han hade diskussioner med den här killen, vilken exakt blå nyans skulle det vara i kashmirtyget i soffan. Han hade massa projekt, han gjorde specialbeställde möbler med malakit och han var han en reste i världen, för det gjorde han ju väldigt mycket med sina företag, så hade han ögonen öppna för att hitta nya vackra saker till sitt väldigt, väldigt påkostade hem.
Men här lever han då ett lyxliv i Paris. Kom han från den bakgrunden?
Ja och nej kan man ju säga förstås. Han föddes ju i Stockholm och då skrev han faktiskt in i kyrkboken fattig när det gällde hans pappa. Emanuel, för att han gick i konkurs nämligen och han fick ju fly till Sankt Petersburg och lämna mamma och tre söner i Stockholm och de hade det jättesvårt. De flyttade runt bland massa loppiga kyffen innan de, när Alfred var 9 år gammal, kunde åka till Sankt Petersburg och bo med pappan, för då hade han slagit igenom och hade han uppfunnit sjöminor som ryska armén ville ha. Och då flyttade hela familjen dit och där hade de en 10-årsperiod ungefär när de levde väldigt flott och fint. Sen kom nästa konkurs.
Men hur visste han hur han skulle bete sig då bland alla dessa rika?
Det kan man fråga sig, men jag tror att i Sankt Petersburg på den här tiden så var influenserna från Frankrike och Paris jättestarka. Och man pratade franska, man hade salong, man drack champagne, man läste franska böcker. Och jag tror att det var där han liksom lärde sig väldigt mycket om det här salongslivet.
Vilka umgicks han med när han bodde i Paris?
Nej, men det är fascinerande, han kände ju alla som räknades i de här höga kretsarna. Han var kompis med Victor Hugo som var en superkändis på den här tiden. Han var hemma hos honom på middag flera gånger och han var bekant med liksom högsta eliten, den politiska eliten. Han var ju god vän med Leon Gambetta som var den stora politikern på den här tiden. Och han gick ju i de finaste salongerna som republikanerna höll av en kvinna som heter Juliette Adam som han blev också väldigt god vän med. Samtidigt så blev han med i två olika herrklubbar, den ena för bonapartister, alltså de som ville att Napoleons familj skulle komma tillbaka till makten. Sen blev han medlem i en annan klubb där monarkisterna fanns, alltså de som hade överlevt revolutionen. Så att han umgicks där med, det var vimlar av prinsar och hertigar och grevar och baroner, så det stod härliga till, och även flera kungar. Oskar den andra var med där, storfurstarna i svarfamiljen var med, kejsaren av Brasilien, alltså you name them.
Och vad hade han själv för familj då när han drog sig tillbaka där?
Nu kom vi in lite tråkig sida av saken. Han ville ju så jättegärna bilda familj. Han inredde sitt hem till och med ett chambre de madame med en chaise bébé. Och det här är ju så rörande när jag har suttit och tittat i alla de här gamla papperna som finns efterlämnade med offerter och fakturer på inredningen, så ser jag det här och man blir liksom...
Barnrum alltså?
Ja, ett rum för en blivande fru och ett barn. Ja. Det hade han liksom tydligen räknat med väldigt liksom hårt att det här skulle, så här skulle det bli. Men det, så blev det aldrig.
Aldrig?
Nej.
Nej. Gillade han män?
Nej.
Inte det?
Nej, jag har upptäckt flera okända kvinnor som ingen har lagt märke till förut.
Vad var det för kvinnor?
En kvinna som han uppvaktar väldigt flitigt precis när han har köpt det här huset och håller på att inredas. Hon heter Henriette Voisin. Hon har 5 barn. Jag tror att hon är änka. Alfred och hon gör resor tillsammans. Långa resor runt i Europa. De åker till London, de åker till Glasgow där Alfred säkert hittar till sin dynamitfabrik. Han skriver sin kassabok som jag förstås har lusläst. Ring Henriette. Han verkar vara väldigt förtjust i henne. Det är mycket utgifter som handlar om blommor och glassar och konfekter och teaterbesök och sådär. Men plötsligt så är hon försvunnen antagligen ur hans liv. Och jag tror att hon dog faktiskt, för att Ingrid Carlberg som ju har skrivit en stor biografi, hon berättar om en text som han skrev som heter För sent. Och det är berättelsen om en man som är ute på resa och kommer hem för sent till sin älskades dödsbädd. Hon är död när han återkommer. Och om det här var självupplevt, då kanske den här kvinnan hette Henriette Voisin. Men vad som är egendomligt är att han i alla fall kanske 15 år senare hittar jag den sista noteringen om hur han hjälper de här barnen, Henriettes barn, med pengar och presenter. Och
så på så sätt hade han i alla fall barn i sitt liv?
Ja, det kan man ju säga. Och sen hade han sina brorsbarn som han tyckte jättemycket om.
Du nämnde kassaboken där. Hur har du gått tillväga för att hitta alla detaljer och grejer?
Jag har gått till Riksarkivet i Stockholm och där ligger Alfred Nobels efterlämnade papper. Han sparade på alla kvitton och grejer, så att det har jag gått igenom. Hans kassaböcker, hans bankböcker, hans brev och så vidare. Naturligtvis inte allt, men väldigt mycket. Sen har jag tagit de uppgifterna och gått till arkiv i Paris och följt upp trådarna, så att säga.
Vilken del av hans lyxliv tycker du var mest överraskande?
Det tycker jag nog är det här umgänget med alla som räknas i Paris. Inte minst det är politiker, det är militärer, det är tidningsmän, det är konstnärer, gallerister, massor med operasångerskar. Han har en fäbless för operasångerskar, vad det verkar. Han umgås också väldigt mycket med svenskkolonin.
När du då har gått igenom, vad är det mest spektakulära som han har köpt eller satsat pengar på?
Ja, jag säger nog att hans kostymer är då blev jag förvånad när jag såg det här. Han går till finaste skräddaren på Rue de la Paix. Dit går alltså ryske tsaren, dit går österrikiske kejsaren, dit går Bertie, alltså kronprinsen av England. Dirty Bertie, som älskade att komma till Paris och slå sig lös. Och där låter han sy upp flera kostymer och rockar i ett material som heter vigogne på franska. Och det var, jag hittade inte ett svenskt ord för det. Men till slut så förstod jag att det heter vicunia. Och vicunia, vet du vad det är?
Nej.
Det är alltså ett litet kameldjur som lever uppe i Anderna på mellan 3500 och 5000 meter höjd. Och ullen från det här lilla djuret, det gjorde man Alfred Nobels kostymer i. Och om du tänker dig att du går och köper idag en liten halsduk. Jag såg faktiskt en sån, det finns. Jag har aldrig hört talas om det förut. Du får betala 20 000 spänn för en liten halsduk i det materialet.
Tänka sig då vad den kostade, den kostymen.
Ja.
På den tiden.
Ja.
Var han bevandrad vad gäller dryck och mat också?
Det kan man absolut säga. Han var en stor gastronom. Jag har hittat inköpen från som hans hushållerska skrev. Och du vet, det dignar av delikatesser. Det är helt fantastiskt. Och på den här tiden så kunde man ju servera upp till 20 rätter under en bättre måltid. Och det var verkligen bättre måltider som Alfred Nobel serverade. Som prästen Nathan Söderblom sa, han var ju präst i Svenska församlingen, han sa att Alfred Nobel bjuder på det bästa som kan fås. Alltså det finaste man kunde få tag på. Och hans vinkällare, den ska vi inte tala om, den gick inte av för hacker. Jag har haft en vinexpert som har tittat på de här fakturerna och han kommer fram till att 7500 flaskor vin gick liksom genom hans källare i Paris under den här tiden. Och det är bara de finaste vinslotten. Och han tycks ha älskat Bordeaux och framförallt Chateau de Chem. Och så naturligtvis jättefina champagner.
Vad har hänt med huset idag då?
Huset är rivet. Det revs ganska tidigt, bara jag tror 11 år efter Alfred Nobels död. Och istället så byggdes ett annat hus där på platsen.
Mm.
Så det finns väldigt få spår faktiskt kvar.
Men var finns alla grejerna då?
Alla grejerna kördes till Drouot, alltså som det stora auktionshuset heter. Och där klubbades allting bort i mars 1897 när Alfred var död. Och naturligtvis så fick han ju, ja, det här, allt som han hade lagt ner så mycket energi och så mycket pengar på, det klubbades iväg för en bråkdel. Ja. Men jag ska också säga det att han var väldigt intresserad av konst och hade en stor konstsamling.
Du har valt att inte ha en enda bild i boken, varför då?
Ja, alltså från början tänkte jag faktiskt skriva den här boken tillsammans med Ingrid Karlberg, som jag verkligen tackar i djupet av mitt hjärta, för hon har hjälpt mig så mycket med det här. Vi skulle skriva den här boken tillsammans, vi skulle göra en bilderbok om tiden och livet i Paris under Alfred Nobels tid. Men sen blev ju hon invald i Svenska Akademin och hon fick inte tid, så att jag fick fortsätta själv med det här. Och ju längre jag höll på, desto mer insåg jag att det finns inte en enda bild på Alfred Nobel i Paris miljö. Och de bilder som finns på hans hus och de här porträttbilderna, vi har ju sett dem så många gånger. Nej. Så jag tänkte, nej, vi kör bildlöst.
Ja, då får man skapa sig en egen bild när du beskriver det.
Man får lita på ordet, tänkte jag.
Som radio.
Exakt.
Alfred Nobel i Paris heter alltså din bok, om man vill veta mer och läsa mer om hans lyxliv i Europas huvudstad. Stort tack Helena Höjenberg för att du gästade Mix Megapol.
Tack snälla du för att jag fick komma.
Vi tackar för oss för denna dag. Det gör Lotta, det gör Janne, det gör Jeanette och vår producent Jeff Neumann. Ha nu en härlig kväll och så hörs vi imorgon igen, imorgon eftermiddag efter klockan 16.